Veckans läkare med Värna och Elsa.
Välkommen och Värna din hälsa med Värna och Elsa. Woo!
Idag ska vi spela in första avsnittet under 2022 och vi har en riktigt rolig gäst, nämligen Ingemar Skog.
Så roligt och en riktig ära att få intervjua honom. Mm. Han är känd bland annat som sommarpratare året 2021. Har varit med på ett tv-program som heter Fyraåringar på äldreboendet.
Finns på TV4 och spelas just nu.
Ja, det går i repris. Sen så har Ingmar även en podcast som heter 25% med Palmgren och Skog.
Oh ja, så här kommer ni nu få lyssna och lära er massor om åldrande. Hur gör vi för att leva länge? Vilka är de bästa tipsen? Och hur gammal blev världens äldsta person? Stay tuned, här kommer det.
Då välkomnar vi våran gäst Ingemar Skog. Hej Ingemar.
Hej, tack för att jag fick vara med.
Tack att du är med. Jag lyssnade din sommarprat i somras och jag tyckte att den var så bra. Och då tänkte jag att vi måste få intervjua dig och ställa lite frågor till dig.
Men till alla som...
Kul att ni gillar det, ja.
Ja, det var väldigt, väldigt bra. Till alla som lyssnar, kan inte du börja med att berätta om vem du är och vad du gör?
Jag heter Ingemar Skog. Jag är psykiatriker, eller jag är professor i psykiatri. Men jag började forska redan 1982-83 i någonting som heter H70-studierna. Och det är befolkningsundersökningar i Göteborg som då har hållit på sedan 1971. Så vi hade 50-årsjubileum förra året med de studierna. Och det är den typ av forskning som jag har hållit på med hela tiden. Så jag skrev min avhandling på det. Och sen gjorde jag det man inte ska göra för att göra karriär, säger de. Att jag flyttade mig inte, utan jag var kvar och fortsatte med samma sak som jag skrev min avhandling. Så de studierna håller vi på med. Och jag har väl lett de studierna de sista 15 åren. Och suttit i ledningsgruppen de sista 25 åren. Men i början så var jag ansvarig för den psykiatriska delen i de här H70-studierna. Och det är som sagt befolkningsundersökningar av äldre. Och så börjar man med att undersöka 70-åringar. Och sen följer man dem under hela livet. Så att de första var födda 1901. Och de senaste vi undersökte födda 1944. Och i år ska vi titta på 70-åringar som är födda på 50-talet. Så det handlar min forskning rätt mycket om. Sen har väl den mesta av min forskning som jag hade i början i alla fall. Det var på demenssjukdomar och psykisk ohälsa hos äldre. Och sen är jag överläkare ute på Wallinsgatan. Där det finns en äldrepsykiatrisk klinik.
Spännande. Det låter väldigt intressant allt du gör. Vad är det för den här forskningen? Vad är det... Vilka typer av frågeställningar har ni?
Vi har mängder med olika frågeställningar. Just nu så är den, alltså det har kommit från H70, har det kommit, jag tror att det är uppåt 70-75 avhandlingar och säkert 700-800 vetenskapliga artiklar som kommit under åren. Och det täcker ju väldigt mycket av åldrandet. Och vi tittar på i princip allting. Vi, numera så kommer folk in för en 8 timmars undersökning på våra mottagning. Och då testar man med intellektuella funktioner, man tittar på tecken på demens, man kollar olika fysiologiska grejer, alltså hur snabbt folk går, hur starka de är. Vi kollar personlighet, vi frågar allt om sociala frågor, vi tar blodprover, vi gör alla mängder med grejer. Och sen kommer de vidare sen efter den här undersökningen och är med på sån här magnetkamera av hjärnan. Så man tittar väldigt, de är med på en MR-undersökning som tar 40-45 minuter och där man går igenom hela hjärnan. Och vi tittar också, vi gör sådana här ryggvätskeprover, alltså cerebrospinalvätska, och analyserar olika markörer för Alzheimers sjukdom. Och då kan man säga det att de stora frågeställningarna vi har just nu, det är dels väldigt tidiga tecken på Alzheimers sjukdom. För att man kan se i ryggvätska, men kanske även om man tittar på hjärnan, att det sker förändringar hos helt normala personer. Och vi hittar kanske olika störningar, alltså sånt som skulle vara sjukdom om de sökte för det. Hos helt normala personer nästan uppåt 40% har det. Men det gör att då har vi möjlighet, eftersom vi följer folk över tid, så kan vi kanske hålla på och titta vad händer i hjärnan de 10 åren innan man får till exempel Alzheimers sjukdom. Så det är den ena stora biten. Den andra stora biten vi tittar på, det är hur åldrandet har förändrats. Och det innehåller ju allting från hur vår fysiska styrka har förändrats, hur vår intellektuella förmåga har förändrats, hur sexlivet har förändrats, hur personlighet förändrats. Och i princip allt man kan tänka sig som kan hända i livet. Och då har vi ju sett då att åldrandet har förändrats enormt. Alltså om jag jämför när jag började läkarutbildningen för, var det 1976, vad blir det? Det är snart 50 år sedan. Då såg man ju på ett helt annat sätt på äldre än vad vi gör idag. Alltså äldre på den tiden var man ju liksom ofta sjuk när man var 70. Och vi har ju blivit lite kända på att säga att 70 är det nya 50.
Yeah.
Och till och med att 70 är det nya 20. Alltså det är en enorm skillnad på allt när det gäller äldre personer idag. Alltså man är mycket friskare, mycket piggare och så.
Det är jätteroligt att höra. För att jag tänker att ofta så pratar vi om hur många problem vi har i dagens samhälle. Men det är roligt att höra att någonting går också åt rätt håll, så att säga.
Ja, när det gäller äldre så går det åt rätt håll. Alltså jag brukar skoja ibland lite grann om det här, för att vi pratar om att 70 är det nya 50 och 70 är det nya 20. Och 70 är det nya 50, det är att man är intellektuellt och fysiskt så väldigt, väldigt mycket starkare och bättre idag. Och att 70 är det nya 20, det är mer det här att attityden har förändrats. Att man ser på saker på ett annat sätt idag. Alltså om vi tänker de 70, jag träffade de här som var födda 1901 när de var i 80-årsåldern. Och de var glada att de hade en bra pension, att de hade en bra bostad. Idag när vi pratar med 70-åringar, då är det ju det att de vill hinna med allting det de inte hunnit med förut. Alltså resor, det var innan pandemin då, men resor eller göra olika saker, gå kurser, träffa en ny partner. Alltså man vill liksom hinna med allting innan man blir för gammal, på samma sätt som en 20-åring vill hinna med allting innan man stadgar sig och skaffa familj eller jobb. Mm. Så det är 70 det nya 20. Men sen då så är det ju så att vi har ju sett då att 70-åringar, vi pratar ibland också om att 20 är det nya 70. Och då är det så här att äldre idag, de är, dricker mer alkohol, de är mindre deprimerade och har mer sex än förut. Medan 20-åringar idag, de dricker mindre alkohol, de har mindre sex och de är mer deprimerade. Så då kan man börja prata om att 20 är det nya 70. Det är inte lika,
jag känner vi är som förlorare här plötsligt. Ja, faktiskt.
Men det tror man beror på det här med alla sociala medier. Mm. När jag var ung så då var det ju så här att då kunde man ju liksom dricka en massa alkohol och göra bort sig eller så där. Men det var ingen, och sen liksom när man frågade kompisar var det ingen annan som kom ihåg något heller. Och, eller ingen kom ihåg att man var på något speciellt sätt. Men idag riskerar man ju att hamna på film om man gör det. Och det tror jag, det kan ju säkert ni bättre, men det misstänker jag gör att man är mer försiktig idag än vad man var kanske när jag var ung.
Mm. Absolut, det finns ett annat konsekvenstänk idag, tror jag, verkligen.
Ja, så är det säkert. När man tänker att när du säger att vi är i bättre fysisk skikt, alltså 70-åringar har mer styrka och sådär än vad de hade förut. Vad är det egentligen som händer vid åldrandet fysiologiskt?
Om man ska göra det förenklat lite grann så är det ju det att det sker en slags nedbrytning av olika funktioner. Alltså vi blir, så egentligen kan man ju säga det att man börjar kanske åldras redan i 25-årsåldern beroende på vad man tittar på. Och då till exempel fysiologiskt så är det ju så att vi ser ju väldigt, alltså redan efter 30 år så är det många elitidrottare som inte klarar av att fortsätta. Och efter 40 år så ser vi ju väldigt sällan elitidrottare. Och det märker man ju själv när man blir äldre, att hur mycket man än tränar så kan man inte springa lika snabbt som man kunde tidigare. Men då handlar det ju om elitidrottare, alltså som testar kroppens absoluta gränser. Så rent fysiskt så märker vi ju kanske från 25-30 års åldern att vi fysiskt kanske inte är lika, vad ska vi säga, smidiga, snabba och så. Som vi var när vi var yngre. Ni kanske är för unga för att upptäcka det än, men det är liksom, det sker förändringar så här, från 30 års ålder rent fysiskt. Sen intellektuellt så är det ju så här att vi kanske börjar långsamt få sämre minne kanske redan i 30 års ålder, men det är ingenting man märker. Och man brukar säga när man har testat det, förut trodde man att det här började, att man började få svårigheter med minne och sånt i 40-årsåldern, 50-årsåldern. Men nu har den flyttat framåt. Så nu börjar man prata om att 60-årsåldern börjar man märka av att man kanske har lite mindre. Men det innebär inte att man inte kommer ihåg saker. Men det krävs mer. Alltså jag är ju svårare att komma ihåg namn på idrottsmän eller jämfört med när jag var 20 år. Alltså idrottspersoner som, eller popstjärnor och sådär när jag var 20-25 år, de kommer ju ihåg jättebra. Men det krävs mer för att jag ska komma ihåg personer som kommer fram idag. Så att det blir lite sämre med minnet, det blir det. Men framförallt kanske börja med 60-70 år. Efter 80-årsåldern där man kanske börjar få lite mer problem. Men det här är alltså, det man ska tänka på är att åldrandet är enormt varierat. Så det är väldigt olika för olika människor. Så det här handlar ju om vad vi ser på medeltal så att säga.
Mm.
Och sen är det då, man kan säga att de två stora sakerna, det är närminnet som blir sämre. Och det är alltså att komma ihåg små saker då. Komma ihåg namn på folk, så det blir svårare. Så har ni redan nu svårt att komma ihåg namn så kanske det blir ännu svårare. Den andra saken också, bara säga det, ja, är att man blir långsammare med stigande ålder. Alltså det tar längre tid att göra saker och ting. Men väldigt mycket av de här sakerna, det kompenseras av erfarenhet. Erfarenheten gör ju också att vår hjärna fungerar bättre. Vi har varit med om mera saker, vi har mer liksom valmöjligheter. Och ibland funderar jag på att kan det vara som en datamaskin, att man fyllt hjärnan med så mycket att man blir långsammare. Eller att man fyllt hjärnan med så mycket saker att det är svårare att komma ihåg nya saker.
Just det. Men jag måste ställa två följdfrågor. Första grejen jag tänker på när du säger det här med en datamaskin. Är det så att vår hjärna fungerar ungefär på samma sätt som ett minneskort? Eller så att vi har en maxkapacitet att till slut har man fyllt hjärnan med så mycket information och fakta att det blir en fakta in, en fakta ut? Eller kan vi bara lagra ju mer vi tränar?
Alltså jag tror att under ett liv så är vi inte i närheten av att fylla på hela hjärnans kapacitet.
Mm.
Utan vi kan nog lagra upp ganska mycket grejer. Alltså vi har en enorm reservkapacitet i hjärnan. Mm. Och hjärnan är väldigt bra på att anpassa sig efter olika saker. Sen kan det vara så att det tar längre tid att plocka fram grejer när man har för mycket saker.
Mina föräldrar kör den här, om de har glömt ett namn så börjar de gå igenom alfabeten för att hitta liksom namnet som de har glömt då. De säger att det hjälper liksom att gå bara nej det var inte, det började inte på A, sen går man till B och sen till C.
Mm-hmm.
Så man får leta efter mycket mer än vad kanske vi som är yngre. Men till slut så hittar de det.
Mm, det är häftigt.
Då är det inte bra om det är Ö då. Någon som heter Östen eller något sånt där.
Nej, då får man leta länge.
Lång betänketid.
Ja.
Men när börjar egentligen åldrandet? Finns det något år då man kan säga att nu börjar du bli äldre, alltså rent fysiologiskt? Jag tänker att först här när vi är barn så blir det ju på något sätt, det är åldrande, men det är ju mer utveckling och att vi kanske får större kapacitet i saker, men när går det ner för?
Det är, som jag sa förut, alltså elitidrottare blir ju sämre efter 30 ofta.
Mm.
Det beroende på vad det är för idrott. Så att på något sätt så blir det ju en försämring, men det är liksom inte en sån här märkbar försämring.
Nej.
Så att det är så att olika saker förändras ungefär vid olika tidpunkter. Om vi tänker på åldrandet som en försämring.
Mm, ja.
En åldrande kan ju vara både en försämring och en utveckling av att just det här med erfarenhet, att man varit med om saker och så man lär in saker och ting. Men det fysiologiska åldrandet skulle jag nog säga skulle nog börja 25-30 års åldern redan.
Mm, mm.
Men sen är det ju så att det här fysiologiska åldrandet kan man ju motverka på olika sätt genom att träna. Och det är aldrig för sent att börja träna. Och träna både muskler och kondition. Det motverkar ju väldigt mycket av ålderseffekterna.
Jag tänker, är det just fysisk träning i form av styrka och kondition? Är det den viktigaste faktorn för att förhindra åldrandet? Eller finns det något annat som är ännu större betydelse? Har man gjort någon forskning på just det? Jag tänker om man till exempel tar rökning.
Det beror på lite grann vad du tänker på som åldrande.
Just det.
Om du tänker kroppens åldrande och även hjärnans åldrande, så verkar det vara så att träna motion är fruktansvärt viktigt både för hjärnan och för kroppen.
Mm.
Och sen styrka är ju väldigt viktigt för musklerna. Och musklerna är ju någonting som liksom går tillbaka med stigande ålder. Och ju mer vi har tränat upp våra muskler, ju bättre kan vi då motverka olika saker som har med åldrandet att göra. Men just det här med träning av kroppen är väldigt, väldigt viktigt. Och det är viktigt även för hjärnan. Sen är det väldigt viktigt för hjärnan att man tränar hjärnan. Vi har ju sett till exempel det här att folk som hade kulturella aktiviteter i medelåldern, de hade mindre risk att få demens 40-50 år senare. Mm. Och då var det här med att läsa böcker, att kanske gå på teater, lyssna på musik. Musik ansågs ju vara väldigt sådär hokus pokus eller väldigt oseriöst i början av min karriär. Men sen kom ju de här PET-undersökningarna där man kan avbilda aktivitet i hjärnan. Och då visade det sig det att musik är en av de sakerna som sätter igång aktivitet i hjärnan mer än något annat. Så att allting som aktiverar hjärnan är väldigt bra. Mm. Sen lite roligt så säger de det att det kan till och med aktivera ännu mer om man lyssnar på musik som man inte är van att lyssna på. Så jag brukar skoja om att man kanske skulle låta hiphoppare komma in på äldreboendet. Då kanske man aktiverar ännu mer musik.
Ja.
Men det är liksom musik, läsa böcker, att hålla igång hjärnan på olika sätt. Och det är liksom en sån här grundsak överhuvudtaget när det gäller åldrande. Det här att vi förlorar funktioner om vi inte håller igång dem.
Mm.
Det är alltså jätteviktigt att man är aktiv. Så att om man säger så att motion på olika sätt och att hålla igång hjärnan är viktigt. Man brukar ibland prata om det här med att lösa sudoku eller korsord eller och olika sådana här saker som anstränger hjärnan kan vara bra. Men som sagt, olika kulturella aktiviteter. Sen är det väldigt viktigt att ha intressen. För att om man inte har någonting som driver en, speciellt efter pension och så, då kan man tappa väldigt mycket funktion också.
Mm.
Vi vet ju att de här människorna som lever i blåzoner, där det är väldigt mycket hundraåringar, de har ofta kvar någon aktivitet där de hjälper till i samhället. Det kan vara att de vaktar en get eller vaktar barnbarns barnbarn eller vad det blir när man är 100. Men att de har någonting som gör livet meningsfullt. Alltså att det är också viktigt att man behåller sin nyfikenhet. Så det är två grejer. Sen har det kommit fram mer och mer nu senare år att sömn är väldigt viktigt. Det verkar som att när vi sover så rensar vi hjärnan från olika skadliga ämnen. Och sömn med sömnmedel verkar inte ha lika bra. Då liksom blir hjärnan mer bedövad.
Mm.
Att just det att sova, dels rensas hjärnan och dels sorteras olika minnen och känslor. Och vi förbereds på något sätt med våra känslor när vi har drömmar som kan vara grämmande eller roliga eller något sånt där. Så händer ju någonting också i känslolivet. Så att förut tänkte man ju väldigt mycket på hjärnan som att den vilade under sömnen. Men den verkar vara otroligt aktiv under den tiden.
Ja. Intressant.
Absolut.
Har man kollat någonting på kosten? Jag tänker om man jämför någon som äter, ja, vi brukar inom läkemedels eller inom vården prata till exempel om att medelhavskost ska vara bra för hälsan. Har man jämfört något sånt, en medelhavskost jämfört med kanske mer en skandinavisk kost eller snabbmat, om det påverkar åldrandet?
Alltså kost är väldigt komplicerat för att man äter ju väldigt olika ofta.
Mm.
Men det man ser i olika studier som går igen i väldigt många olika studier, det är ju medelhavskost. Alltså det här med grönsaker, nötter, fet fisk, olivolja, kanske ett halvt glas rödvin till maten. Alltså det som vi pratar om, det går igen överallt. Att det verkar skydda både för hjärt-kärlsjukdomar och demens var bra för åldrande. Man pratar ibland om att man inte ska äta för mycket kött. Det är väl det här gamla vanliga att man ska ha en allsidig kost. Så att kosten är ju väldigt viktig. Alltså vad vi äter är viktigt. Och det är viktigt också att inte bli överviktig. Eller att inte väga för mycket ska jag säga.
Mm.
För att när vi blir äldre så kan det till och med vara bra att ha lite övervikt.
Jag undrar, nu har vi pratat mycket om liksom vad vi kan göra för att förhindra åldrandet. Eller vara friska så länge som möjligt. Men har vi olika förutsättningar genom liksom gener och beroende på gen och uttryck? Hur mycket har det påverkan på åldrandet?
Alltså gener verkar ju kunna ha en viss betydelse. Men man säger det att förut trodde man att det var väldigt starkt. Att man kunde liksom se hur gamla ens föräldrar är. Och vi ser ju ett samband där. Men det kanske inte är lika starkt som man trodde förut. Utan det här påverkas enormt mycket av omgivningsfaktorer. Vi kan ju se, om ni tänker det, att jag brukar ta ibland det här exemplet i Sverige när vi införde pensioner 1913. Då var medellivslängden i Sverige 55 år, 1913. Oj. Nu ligger den på uppåt 83-84 år.
Mm.
Men det är ännu mer, till exempel Sydkorea hade medellivslängd på 1960-talet på ungefär 50-55 år. Det är nu världens äldsta befolkning 50 år senare. Så man räknar med att sydkoreanska kvinnor kommer bli de första som får medellivslängd på 90 år. Och det räknar man kommer att se ungefär 2030. Liknande förändringar har man sett i länder som Indonesien och flera andra länder. I det som vi brukar liksom tänka på som låg- och medelinkomstländer. Så att medellivslängden, och då kan man säga att de har inte förändrat sina gener, utan de har ju förändrat sin livsstil. Mm. Kanske väldigt mycket det att man ser till att man får tillräckligt mycket mat. Mm. För det är mer farligt att svälta än att kanske få för mycket mat. Mm. Ofta pratar vi väldigt mycket om de här vällevnadssjukdomarna. Men det beror ju delvis på att vi får dem att vi har blivit äldre. Mm. Förut dog folk i infektionssjukdomar eller i olyckor. Och då dog man väldigt tidigt. Så att jag skulle nog säga det att generna kanske har en viss betydelse. Men det är väldigt mycket med livsomständigheter. Om ni tänker liksom en skillnad då på folk som levde 1913. Där medellivslängden var 55 år. Och nu har vi över 85 år. Det är ju en jätteskillnad.
Ja.
Så att man behöver inte ens göra en randomiserad studie för att kolla vad de skillnaderna är. Utan då, och det handlar ju väldigt mycket om att välfärdssamhället. Jag ska också säga en annan sak som har väldigt stor betydelse. Det har med det här med rökning. Vi hade ju en rökningsepidemi i världen under en stor del av 1900-talet. Och det här att folk har slutat röka har väldigt stor betydelse. Och likadant det här att man numera behandlar högt blodtryck.
Just det.
Ni vet att högt blodtryck började inte behandlas förrän på 1960-talet. Och då var det diastoliska, det undertrycket man behandlade. Och det systoliska blodtrycket började man inte behandla förrän på 1990-talet. Mm. Så jag har en lärobok, den här läroboken internmedicin från 1992. Där skriver man att systoliskt blodtryck ska bara behandlas om det är över 220.
Oj, oj.
Och det är alltså 25 år sedan.
Ja, det är otroligt.
Ja.
Det hade ingen gått med på idag.
Nej.
Wow. Nej. Och det, så det är ju, jag sysslar ju då med epidemiologi. Så det här är ju en av de grejerna som man upptäcker genom epidemiologi. Det andra är ju rökning, den är ju jätteviktigt.
Ja.
Men det finns faktiskt en hel del ganska välkända läkare som på 1930-talet pratade om att rökning kanske till och med kunde vara nyttigt, speciellt om man hade lungsjukdom, för då hostade man liksom upp de här grejerna. Så medicinen förändras också.
Absolut, verkligen. Då har jag en fråga. I och med att det har liksom gått åt verkligen åt rätt håll och livslängden har blivit så mycket längre.
Ja.
Tror du att det kommer avta nu eller kommer vi hitta flera sådana här fallgrupper som vi gör typ fel och att vi kan leva ännu längre i framtiden? Om nu snackar vi om att 25 år sedan så gjorde vi saker helt annorlunda. Hur tror du att det ser ut om 25 år?
Alltså en sak är ju, alltså vi vet ju väldigt mycket som har hänt är ju det här med livsstilsförändringar. Men sen har det ju betydelse också på att medicinen har blivit bättre. Alltså livsstilsförändringar tror jag är de stora grejerna på befolkningsnivå.
Mm.
Men sen är det ju till exempel det penicillinet började inte användas förrän på 1940-talet. Så att de som är äldre idag, de som är 80-årsåldern nu, de fick precis vara med om när penicillin började användas mer allmänt. Medan de vi undersökte som var födda 1901, de var ju i 40-årsåldern när penicillin började användas.
Mm.
Ja, det jag skulle kunna tänka mig är, en sak som redan har betydelse är att cancerbehandlingen har blivit mycket bättre. Prognosen vid olika cancersjukdomar är mycket bättre. Cancer är en av de stora dödsorsakerna. Så där tror jag nog att där kommer det nog att ha betydelse för att vi har möjlighet att öka medellivslängden. Mm. Och sen är det ju så, väldigt många länder, till exempel i Afrika, har ju fortfarande en väldigt låg medellivslängd. Och de kommer ju med all sannolikhet att få nytta väldigt mycket av det här med ett mera välfärdssamhälle. Vilket gör att där kommer vi också kunna få en ökad medellivslängd. Även om det går jättefort just nu i många av de länder som vi inte tänker på har en väldigt stark utveckling. Så jag tror att just det här med behandling av sjukdomar, till exempel det som jag pratade om blodtryck, kärlsjukdomar verkar, det här att vi behandlar kärlsjukdomar, att vi upptäcker högt blodtryck, upptäcker diabetes och sånt, det är också väldigt stor betydelse både för det här med åldrande och för demenssjukdomar. Och där, när det gäller hjärt-kärlsjukdomar har man ju också blivit mycket bättre på olika behandlingar. Så jag tror nog att vi kommer att öka lite, i alla fall kommer vi kunna komma upp till över 90 år tror jag.
Jag tänkte precis ställa frågan, tror du att vi någon gång kommer, vi människor kommer ha en medellivslängd som är tresiffrig, alltså 100 eller mer?
Kanske 100, det är inte helt omöjligt att vi kommer att få det. Sen är det så här att när vi kommer till de riktigt gamla, och jag brukar vara med på sådana möten med sådana forskare som tittar på de här jättegamla. Det är de här japanerna som undersökt 300 pers över 110 år och sådär.
Wow.
Men tittar vi på det här med hur gammal man kan bli. så är det ju så att den äldsta person som levat, det var en fransk kvinna, Jean Calment eller vad hon heter. Hon blev 122 år och hon dog 1997. Sen var det en annan kvinna som var äldst i världen ett tag och som blev lite grann 119 år och lite äldre. Och hon dog också, tror jag, 1999 och sånt där. Hon dog 2 år efter den här andra. Sen dess är det ingen som har blivit över 119 år på 20 år.
Oh,
för 2 dagar sedan.
Asså?
Då var det hon som äldst i världen idag som är en japansk som heter Tanaka. Något där. Hon fyllde 119 år och då är hon den tredje personen som blivit 119 år.
Oj.
Och inom ett halvår så har vi möjlighet att få ytterligare en person som blir 119 år.
Vad spännande.
Men hoppet från henne ner är ungefär 2 år till 3:an i världen. Men om ni tänker att den äldsta personen var 122 år när hon dog och den näst äldsta 119 och de då 2 äldsta, de dog alltså i slutet av 1900-talet.
Ja.
Så är det som att det verkar som att det är någon slags gräns här.
Ja.
För vi är ju väldigt mycket mer, fler hundraåringar idag än vad vi var för 20 år sedan. Och sånt där.
Ja.
Jag ska se hur många vi är. Jag brukar ha det i huvudet. Jag tror det var 100 stycken 1960 och nu är det 2000 eller något sånt där lite drygt som är över 100 år i Sverige. Men det blir fler och fler 100-åringar. Vi har ingen 110-åring i Sverige just nu. Möjligen har vi en, men vi har ingen där. Och det är relativt få personer över 110 år. Men det är klart att får vi fler 100-åringar så kommer ju slumpen att göra att vi får fler 110-åringar. Mm. Och då kommer vi kanske slumpmässigt att få någon som blir 130. Bara för att ja, men det blir ju alltid några. Slumpen slår ju till på det sättet.
Ja.
Men just vid 120 år så verkar det verkar finnas någon slags gräns där. Och det de säger, de här som liksom träffar så här mängder med folk som är över 110 år, det är att de säger det att de här personerna är jättepigga och de träffar dem och de pratar med dem. Och så plötsligt dör de bara.
Oj.
Inga sjukdomar, inget, de bara liksom somnar in. Men då kan man tänka sig att om vi hittar behandlingar mot åldrande, alltså som på något sätt påverkar åldrandeprocesser i cellerna eller på något sätt, då är det klart att då kanske man kommer att kunna höja det här.
Mm.
Men som det ser ut nu så verkar det som att med nuvarande kunskap så kanske man kan bli 110-120. Men däremot det roliga är ju det att den friska delen av åldrandet, om man säger så, den ökar ju. Och den sjuka delen minskar. Jag vet när jag var läkarstudent då pratade man det att man var så orolig att många skulle bli äldre. För man trodde att man skulle få en lång period av sjukdom då. Men så verkar det inte vara. De flesta verkar tyda på att man är friskare än längre. Alltså det är de friska åren som ökar, inte de sjuka åren.
Det är ju bra.
Ja, det låter positivt.
Jättepositivt, verkligen.
Ja. Men får jag ställa en fråga som är kopplad till min och Värnas livsstil. Båda vi tränar ganska hårt, ganska mycket. Och då funderar jag på just fysisk aktivitet. Kan det bli för mycket av det så att man, istället för att förlänga livet, att man nästan sliter ut sig? Jag tänker det är ändå påfrestande för leder och muskler och hjärta och allting, att man arbetar hårt?
Det här är en väldigt bra fråga och den har varit uppe till debatt nu på senare tid.
Mm.
Det är, för jag får ofta då den här frågan när man säger att fysisk aktivitet är bra.
Mm.
Då kommer ofta den här första frågan, men förr hade man ju så hårda arbeten. Då borde man ju, det borde ju varit jättebra. Och då brukar man säga det att ha ett hårt arbete, att man liksom jobbar väldigt hårt i 8 timmar och sliter på kroppen. Det bryter ju ner kroppen. Men jag misstänker att ni tränar inte hela dagarna.
Nej, kanske 2 timmar om dagen.
2 Precis. Timmar, men hur hårt tränar ni då?
Alltså, faktiskt ganska hårt. Det, till saken tillhör faktiskt att jag som är då 24, i och med att jag inte har haft tillräckligt med vila och återhämtning, utan jag har tränat för mycket, så har jag faktiskt fått stressfraktur i höften. Vilket är ju något som väldigt många äldre får och inte så många unga. Så jag kan misstänka mig att jag har i alla fall tränat för mycket.
Ja, och jag fick gå till sjukgymnast, eller nu är det fysioterapeut idag, i morse. Och fick då också höra att min patellasena har en liten skada på sig av för hård belastning. Men då är det ju, vi tränar ju både ganska tung styrketräning och belastar musklerna ganska tungt. Och även hård pulshöjande träning där vi når nära maxpuls. Så det är det jag funderar på. Är vår träning hälsobefrämjande? Det är den absolut till viss mån. Men är den även, tar vi även skada? Det gör ju den när vi tränar för hårt.
Man brukar prata om att det är bra med lagom med allting.
Ja.
Jag säger att jag kan inte direkt komma på någon studie som visar att elitidrottsmän skulle ha lägre medellivslängd eller något sånt där. Så att jag tror inte det ska vara en jättefara.
Mm.
Sen tror jag, alltså när man brukar rekommendera folk att motionera, så brukar man ju säga det att man kan hålla på och träna ganska hårt. Men alltså lagom är bäst. Men just det att träningen är så hårt att ni börjar få skador av träningen. Och det får ju många elitidrottare. Mm. Överhuvudtaget. För det låter ju som nästan elitträning då. Och då skulle det ju kunna bryta ner senor. Man skulle ju kunna tänka sig att om det lyfter väldigt mycket, så skulle man ha ökad risk att få artros när man blir äldre.
Mm.
Till exempel. Det vet vi att så här, tunga kroppsarbetare fick det.
Mm.
Och det borde rent teoretiskt kunna vara så att styrketräning skulle kunna leda till det. Om man har känsla för att få det. Mm. Nu ska inte jag skrämma upp er mot det här, men jag kan inte komma på någon direkt liksom så här att man har sagt, varit ute och sett att just elitidrottsmän dör i större utsträckning än andra.
Det låter positivt.
Eller att de har mer sjukdomar.
Precis. Ja. En till fråga som jag faktiskt hörde av, eller kollade på nyheterna, så sa jag någonting som heter anti-aging doktorer som finns i USA främst och Tyskland när jag googlade på det. Och då börjar jag fundera på om det finns i Sverige och ifall du har hört om anti-aging doctors.
Nej, jag har nog inte gjort det riktigt. Kanske jag inte umgås i de kretsarna. Men vad är det som det betyder, menar man?
Man går till en doktor även om man inte har liksom några problem. Och sen liksom den här läkaren försöker hjälpa dig att optimera saker så att du ska leva så länge som möjligt.
Men det låter väl ungefär som vanlig hälsoinformation?
Ja, vi har dem i Sverige, men när går man till sitt första
årskontroll
kanske
hos äldre?
Det är lite, jag är lite osäker, det är väl väldigt olika på olika äldre. Jag har i alla fall inte blivit kallad på någon årskontroll än. Så det, och jag är 68 nästan. Så jag vet faktiskt inte riktigt det när man börjar kalla folk på årskontroller på vårdcentraler. Nej. Jag tror att det kan variera mellan olika vårdcentraler.
Finns det några, eller har du några tips, de som lyssnar på det här och känner att de vill optimera sin hälsa? Vad ska man göra för att leva så länge som möjligt? Vi pratade ju om motion och rökning. Är det de som är de bästa tipsen?
Ja, i rökning ska man inte göra då alltså.
Ja, precis. Avstå.
Nej, men alltså det är väldigt mycket de här grejerna jag pratade om förut. Alltså det är väldigt viktigt att hålla igång kroppen. Det är väldigt viktigt att hålla igång knoppen. Mm. Alltså lika viktigt att boka en tid på biblioteket som att boka en tid på gymmet.
Mm.
För att skoja till det igen. Man behöver inte boka tid på biblioteket. Men i vilket fall som helst, just det här, hålla igång hjärnan och kroppen. Se till att man har intressen, alltså någonting som gör att livet känns meningsfullt.
Mm.
Håll igång det här, alltså se till att man har vänner, att man har ett socialt nätverk, människor man kan prata med. Man kanske kan börja kurser, man kan göra olika saker om man inte har ett socialt nätverk. För vi vet till exempel ensamhet, alltså att man känner sig ensam kan ju också påverka livslängden.
Mm.
Och då gäller det liksom att få ta tag i det så att man försöker få olika sociala kontaktpunkter. Så det är ju en sån här grej jag inte pratat om förut. Men det är de här grejerna, motionera, försöka äta nyttigt, inte äta för mycket fet mat, inte äta för mycket kött. Men samtidigt liksom kunna njuta av måltiden och kunna njuta av god mat. Så det är väl de stora, sömnen är också viktig då.
Mm.
Jag har säkert glömt någonting. Alltså den viktiga saken är ju det att det är intressant är att det som påverkar vårt åldrande, som vi kan göra åt alla de grejerna jag har pratat om i det här programmet, det är ju saker som påverkar inte bara åldrandet utan vår risk att få demens, vår risk att få hjärt-kärlsjukdomar, vår risk att få cancer. Så man kan säga att många av de här livsstilsfaktorerna, de påverkar inte bara en sjukdom utan de slår mot en hel drös av olika sjukdomar. Så att rådet är att hålla igång olika saker. Hålla igång sina olika funktioner så mycket man kan. Inte liksom dras tillbaka och bara vila för att man pensioneras eller blir gammal.
Just
det. Ja. Det här med ensamhet, jag ska bara säga en sak. Jag tyckte att det var så ögonöppnande. För jag kollade TV4s serie där du är också med 4-åringar på äldreboendet. Och så var det några äldre som upplevde att det blev ännu mer påtagligt med ensamhet när de liksom var kring människor men kunde inte samtala med dem för att det var några som hade demens och man kunde inte liksom ha ett fungerande samtal. Och jag kunde bara känna mig igen så mycket för att när jag flyttade till Sverige och inte kunde ha så bra samtal med folk och satt på ett middagsbord men inte kunde delta, det är då man känner sig ännu mer ensam än om man skulle vara hemma själv.
Mm, vad intressant.
Det var bara...
Och en tips, jo, men alltså, det är väldigt vanligt. Jag tror jag sa det i den här serien också. Att man tror att man kommer in på ett äldreboende och liksom bryter sin ensamhet, träffar folk och så. Och så visar det sig att man inte kan prata med dem. Men en av de sakerna som hände i den serien, det var ju faktiskt det att det var inte bara att de här äldre personerna träffade barnen i serien. Utan de började prata med varandra också. Och fick ju kompisar med varandra.
Det var roligt. Det är en jättebra serie. Det tipsar jag alla lyssnare om. Finns fortfarande på TV4 att titta på.
Jag tror den går på som repris nu dessutom.
Är det så?
I vanliga tablå-tv. Ja.
Ja, okej.
På dagtid.
Då har vi en sista fråga som vi ställer till alla våra gäster. Och det är fri tolkning på den. Och då skulle vi vilja veta Ingmar Skogs bästa hälsotips.
Då får du välja ut en av alla de här vi har pratat om. Eller något helt annat.
Ja.
Då skulle jag, som ett rent hälsotips. Ja, för det första, som ren grundgrej så tycker inte jag att det bara finns en enda grej.
Nej.
Utan då skulle jag nog ändå säga det, att håll igång kroppen och knoppen.
Ja.
Och fortsätt att vara nyfiken, det tror jag är väldigt viktigt.
Ja.
Att man fortfarande har någonting man är nyfiken till och strävar efter.
Ja. Det känns som att det är som, man ser livet som en liksom låga, att det håller igång glöden, att man fortfarande vill få ut någonting mer.
Mm.
Inte låta glöden slockna.
Det var bra jämförelse. Men då tackar vi så mycket. Tack att vi fick ställa frågor till dig.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Ja, vi är väldigt glada att ha dig som gäst här. Wow, wow, wow. Jag är så nöjd med det här avsnittet. Det var en riktig booster i, som paus i mitt tentaplugg att få snacka med dig och honom.
Mm. Och jag hoppas att det här fungerar också som en motivation för folk nu när det är nyttår och så. Att ändra sina livsstilsvanor.
Mm. Värna din hälsa.
Precis. För att det är faktiskt inte bara effekter i nuet utan man skapar bättre förutsättningar om många år framöver.
Och jag tar verkligen med mig det här med att hålla igång både kropp och knopp. Just att det är så lätt att man, vissa saker när man blir äldre, det ska liksom, nu är man för gammal för det eller nu är man för gammal för det. Jag är för gammal för att åka på en lång resa eller resa runt jorden eller sådana saker. Men åldern är ju verkligen bara en siffra. Och det var kul att han sa det, att man märker att de som behåller nyfikenheten och att behåller att man har någonting man känner att man gör som är meningsfullt. Att det kan påverka livslängden. Jag tycker det är så fint. Och få mig också att bli motiverad till att till exempel vara läkare. Och det känns så meningsfullt att få hjälpa andra att må bra. Och att det är sånt jag vill göra livet ut. Även om man kan pensionera sig.
Mm. Jag tänkte också när jag lyssnade på honom och pratade. Att det är så himla viktigt att ha intressen utöver jobbet. Nu när jag ska börja liksom gå in på läkarjobbet. Så att man inte låter det ta över helt och hållet. Utan också ha saker runt om jobbet. Andra intressen. Så att om en grej tar bort sen när man exempelvis pensionerar. Så har man andra saker kvar.
Mm. Jag längtar till det. Jag är typ nästan mer taggad på det än på att börja jobba. Jag vill bara ägna mig åt alla mina intressen. Jag tycker det blir så kul. Jag
hoppas att jobbet också är en av dina intressen dock.
Absolut, det ska det bli också. Men jag älskar fritid, jag måste erkänna.
Ja. Då, som vi alltid gör i Lyckans läkare, så brukar vi ta upp veckans lyckopiller och lyckokiller. Vill du börja med det positiva, alltså säger ditt lyckopiller?
Ja. Jag ska säga nu att få komma hem. För att jag har haft en superhärlig jul och nyår. Men jag har också rest runt mycket. Stockholm, Luleå, Stockholm igen, Borås. Och varit borta i flera veckor. Och nu kändes det faktiskt väldigt skönt att bara få komma in i min egen lägenhet. Ha mina rutiner som jag tycker om. Landa lite och bara ta hand om min hälsa. Och göra det jag behöver. Det är mitt lyckopiller nu, att få komma hem. Och ha ett hem jag trivs med.
Mm. Jag har lite liknande faktiskt. Eller... ja, en annan aspekt kanske. Men jag har också varit iväg 2 veckor. Och sett massa olika platser. Åbo, Umeå, Vasa, Sundsvall, Stockholm. Nu är jag hemma. Men det var det som är min veckans lyckopiller, är att det var skönt att få avbryta vardagen.
Mm.
Och bli taggad på sitt eget liv igen.
Mm.
Alltså det var så himla skönt att komma hem och bara åh, jag älskar mitt liv.
Mm.
Få en sån liksom tankeställare.
Det är lite den här, you don't know what you have until it's gone. När man har liksom varit borta från något ett tag så uppskattar man det mycket mer sen.
Exakt.
Verkligen.
Mm.
Ytterligare en anledning att avbryta vardagen ibland.
Ja, precis. Vad är då ditt lyckokiller, Elsa?
Det är lite diffust kanske, men typ trötthet. Alltså jag känner mig, jag vet inte vad det beror på riktigt, men jag känner mig lite seg och trött. Och det kanske har att göra med att vi är inne i, eller har varit inne i den mörkaste tiden på året.
Mm.
Och att jag även har en tung tentaperiod nu, så det är mycket tid vid skärm. Men jag känner inte riktigt att jag har det här sprudlande i mig som jag oftast ändå tycker att jag brukar ha.
Mm.
Så det är lite tråkigt tycker jag.
Absolut. Jag tänkte precis säga att vi är ju inne på den kanske sista mörka månaden om året.
Mm.
Brukar ju bli lite bättre i februari, i alla fall i Göteborg.
Mm.
Så hoppas att du får din energi tillbaka när solen kommer till oss. Och du har väl inte glömt att ta lite D-vitamin och C-vitamin bland alla möjliga boosters.
Mina boosters. D-vitamin tar jag i alla fall. Det känns bra.
Det är jättebra.
Ja. Vad är din lyckokiller?
Min lyckokiller är ångest. Jag har de senaste dagarna haft lite, jag har varit lite ängslig liksom. Mm. Jag har kunnat arbeta bort från det, liksom först bara accepterat, okej, okay, idag vaknar jag i ett hotellrum och allt är liksom jättebra, men ändå så känner jag mig lite ängslig. Kanske har att göra att jag fick min mens. Det brukar ju för mig innebära att jag är lite mer liksom att jag tänker mer saker och liksom är lite ängslig då. Och sen så har jag lärt mig att bara acceptera det och ändå göra liksom saker, typ vara lite aktiv, äta bra. Men det är ändå lite, det är tråkigt att vara ängslig. Man vill ju vara glad och sprudlande hela tiden. Men det är okej. Okay. Man ska ha en spektrum av olika känslor. Så är livet.
Absolut. Det har vi pratat om många gånger. För er som är nya kan lyssna tillbaka på till exempel psykolog. Med livet är inte alltid kul.
Nej, nej. Precis, vårt avsnitt med David Vaskuri.
Mm.
Jag har faktiskt under jullovet lyssnat ganska mycket på olika podcaster.
Mm, det är väldigt mysigt, jag gillar det.
Mm. Jag vill spela när vi har bilat i Sverige.
Vilken är din favoritpodd förutom våran då?
Faktiskt P3ID.
Vad pratar de om?
Det är olika personer som de har liksom gjort en program om. Så exempelvis Oprah Winfrey och tennisspelaren Serena Williams. De berättar liksom, sammanfattar olika kända personers liv.
Wow.
Och det är både högt och lågt. Det är jättebra.
Kul.
Senast lyssnade jag om, eller igår så lyssnade jag på en psykiatriker som är väldigt omdiskuterat.
Okej, vad heter personen?
Gud, nu ska vi se.
Fram med telefonen.
Jordan Peterson. Och det står här, maskulinitet, kött och livsregel. Berättelsen om hur en psykologiprofessor blev en guru inom självhjälp. För att sedan krascha själv.
Spännande.
Mm.
Okej, men då har vi lite tips för vad ni kan lyssna på fram tills nästa avsnitt. Och så hoppas vi att ni har gillat det här avsnittet. In och följ oss på @lyckanslakare på Instagram. Eller
om ni vill följa våra privata liv så kika in på @elsahassler.
Eller @vernamadeleine. Där hittar ni oss. Fram till dess, ha det gott. Ta hand om er.
Ha det bäst.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.